att vara hos er. Tack för att jag får vara här. Och den här dagens tre samlingar som jag kommer att prata på, så har vi lite av ett växttema. Temat nu på gudstjänsten är alltså hur blir inte vetekornet ett ensamt frö? Vi ska snart läsa texten från Johannes. Men det är därför det inte är dagens evangelietext i psalmboken. Sen på bibelstudiet i eftermiddag så kommer temat vara hur får vi ner Sackeus från trädet? Och sen ikväll då, eller 17:30, så är temat, nu ska vi se att jag inte blandar ihop det här. Ja, hur får vi senapskornet att växa upp och bli ett träd? Så det är tre stycken utifrån Jesu undervisning eller möten med lite växttema. Men idag handlar det helt enkelt om det här nu på morgonen, om hur blir vi inte vetekornet ensamt. Och innan vi läser texten från Johannes så kan vi väl be tillsammans. Jesus, vi tackar dig att vi får samlas här och också leva i gemenskap med dig. Vi ber nu att du ska komma med din ande och men öppna upp ditt ord och öppna upp dina hjärta för vad du vill lära oss idag och ge oss idag. Så ber vi Jesus att du ska få komma till oss och lära oss mer om vem du är också och vad det innebär att få följa dig idag. Så lägger vi oss själva i dina. Vi kommer in i den här texten i Johannes precis efter palmsöndagen. Jesus har ridit in i Jerusalem och människor har strött palmer, och då säger han så här att han börjar prata nu om sin död. Det är någon som är enveten och vill ha tag på någon här. Men trogen vinner, brukar man säga. Så är det. Vi läser från Johannes 12 och 24, och då säger Jesus så här: sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Det är Jesu ord. Och det här är, ofta när Jesus pratar så är det ju lite paradoxer. Och här idag är det ju en jättetydlig. Alltså den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som hatar sitt liv i den här världen, han ska rädda det till ett evigt liv. Och inte sällan så är Jesus ganska hård och radikal i sina ord. Den som alltså hatar sitt liv i den här världen, han ska hellre. Det är inte bara så att han säger, ja, men den som inte tycker så mycket om det, utan han tar verkligen i. Den som hatar sitt liv i den här världen, han ska rädda. Frågan är, men vad är det här handlar om? Jag tror en del i det är Jesus, att han pratar om sig själv inför det som ska ske. Alltså att vetekornet, att han själv behöver dö för att vi andra ska få leva. Men det är inte bara där jag tror sanningen ligger, utan det finns också någonting tydligt till oss i våra liv. Alltså vad är vårt vetekorn? Vad är det som behöver få läggas ner och dö? Vad innebär det? Jag tror att mycket av svaret i det egentligen hela saken om lärjungaskap. Alltså att få följa Jesus. Den första kristna kyrkan hade ju bekännelsen: Jesus är Herre. Och vi vet att den första ursynden som vi pratade om med Adam och Eva handlar om att man själv ville vara som Gud. Man själv ville ta Guds plats. Jag brukar ha en liten enkel bild när jag brukar tänka på det här. Vad handlar det om att komma till tro på och bli lärjunge till Jesus? Jag tänker en sån här gammal trehjuling som jag hade när jag var barn. Ni vet, lite, min var röd, hade ett grönt och ett rött hantel. Jag förstod aldrig riktigt varför det. Och sen ett litet flak bak. Hur många av er har haft en sån när ni var barn? Och det är rätt många. Jag tror att ni alla har sett någon sån. Jag tänker, mitt liv utan Gud, så är det jag på min trehjuling. Det är jag som styr, det är jag som trampar. Jag bestämmer, och det är utifrån mina prioriteringar, mina drömmar, mina mål. Sen möter jag Gud och inser, wow, vad bra, du kan få vara med. Och så bjuder jag in Gud bak på flaket på mitt liv och säger, men du, var med där. Ibland i uppförsbackarna så är det jobbigt tycker jag, då kan väl du knuffa på. Eller ibland i nedförsbackarna så går det lite fort och jag håller på att välta. Så det är, jag vet inte riktigt vad som händer med mitt liv. Då kan väl du sitta där bak och hänga ut på sidan så att vi inte ramlar utan att jag kan fortsätta. Och där bak sitter Jesus här och säger, ja men du Martin, ska vi inte svänga höger här framme? Och ibland så kanske vi svänger höger för att jag vill lyssna på honom, men det är fortfarande jag som styr, det är fortfarande jag som trampar. Ibland kanske Jesus säger, men du, ska vi inte ta lite lugnare nu? Och ibland kanske vi tar det lite lugnare, men det är ju fortfarande jag som trampar, så det är jag som bestämmer. Så att Jesus är lite mer av en rådgivare och den som hjälper till när du håller på att gå åt skogen. När vi pratar om lärjungaskap och när Jesus är Herre, så tänker jag att det är där ett byte sker. Där jag flyttar bak till flaket och Jesus flyttar fram till styret. Och det är han som styr. Det är han som trampar, det är hans kraft och det är också han som bestämmer både fart och vart vi ska. Om jag tänker innan så blir det mer att jag bjuder in Gud i mitt liv för att hjälpa mig uppnå mina mål och mina drömmar. Men när Jesus är Herre så blir det att jag får bjudas in i Guds rike och vara med och kämpa för hans mål och hans drömmar. Det är inte längre jag. Paulus pratar om det här att det är inte längre jag som lever utan det är Kristus som lever i mig. Alltså att det är inte längre mina prioriteringar, mina val, utan det är Guds. Och här tänker jag att men det är ju en väldigt enkel bild, men jag tror att den säger ganska mycket om vad handlar det om lärjungaskap. Vad handlar det om att Jesus får vara Herre? Jo, att det är han som både styr och bestämmer vart vi är på väg. Och det är jag som på något sätt får gå in och vara med på hans plan. Men det här är ju en jätteutmaning för oss. Det finns många saker som gör att vi inte vill flytta bak. Och jag tror att det här, min bild med trehjulingen, hade Jesus kanske använt, det vet jag inte, om det fanns trehjulingar på hans tid. Men jag tror det handlar om samma sak. Alltså, hur kan jag få dö bort från det som är mitt? Det som är mitt liv här på jorden. För att vinna det liv som han har kallat mig. Alltså hur får jag flytta bak från alla mina behov, eller inte behov utan ambitioner, mina mål, och få flytta bak till, ja men det du vill, Jesus. Ni vet, ibland så kommer ett bibelord, man läser ett bibelord och det blir lite så här, poletten faller ner och man tänker, aha, det var så. Och jag har ett bibelord som jag har läst, som Johannes har skrivit lite senare i ett av sina brev, har för mig blivit en väldigt så här aha-grej i hjälpen i att få flytta bak på min lilla trehjuling. Det är från andra Johannes brev. Jag ska läsa, det är bara en liten, förlåt, det är från första Johannes brev med kapitel 2. Och det är bara en liten vers som jag ska läsa för er. Som egentligen inte så här sticker ut. Den skriker inte. Och läs mig, för här är nyckeln, här är kärnan. Utan den kommer där lite så här timid mitt i ett stycke. Jag tror att det är något väldigt kärnfullt Johannes sa. Jag läser från första Johannes 2 och vers 15 och 16. Han säger så här: älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Och så fortsätter han: ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Alltså vad ögonen åtror, vad kroppen begär och vad högfärden skryter med. Det är ju inte så att det sticker ut eller verkar som speciellt, men jag har upptäckt att det ligger så oerhört mycket i de här tre sakerna. Alltså vad ögonen åtror, vad kroppen begär och vad högfärden skryter med. Alltså den första biten, vad ögonen åtror, handlar ju om allt det jag vill ha. Det jag ser och vill ha. Det är där all min girighet kommer in. Allt mitt ha-begär. När jag går på gatan och ser en fin bil och önskar, den skulle jag vilja ha. Eller något annat jag ser. Den här nya telefonen som har släppts, eller datorn eller surfplattan. Allt det där som finns och mina ögon. Det ögat längtar efter. Det ligger ju i mitt ha-begär. den andra biten om vad kroppen begär. Och inget av de här är ju på något sätt per definition fel. Det är mer att problemet är att de har fått fel proportion. De har gått från att vara någonting som skulle vara ett medel för att hjälpa mig i Guds rike, eller hjälpa mig i mitt liv, till att bli själva målet för mitt liv. Så att det kroppen begär handlar ju om allting av njutning. Det handlar ju om, det kan ju vara mat, det kan vara sex, eller det kan vara mina långa resor och att få bli ompysslad på ett spa. Det är alla möjliga saker, men just vad kroppen begär. Och det är ju, ingen av oss tror att det är fel med mat, men om det är det som är hela poängen med mitt liv, då har ju proportionerna blivit fel. Den tredje biten handlade om vad högfärden skryter med. Här handlar ju allting om min önskan av att bli ärad, att bli omtyckt, eller min längtan efter makt. Och där på något sätt jag sätter mig i Guds plats. Att det är jag som vill bli ärad och omtyckt istället för Gud. Om jag tänker, om jag sätter på TV en kväll, så ser jag ju de här tre sakerna. Precis som jag ser dem i mitt liv, så ser jag ju dem ju i vårt samhälle. Alltså om vi börjar här borta med längtan efter makt, eller längtan efter att bli upphöjd och omtyckt. Vi har ju massor av TV-program bara för att man ska få bli känd. Att man ska få att människor ska få upptäcka och på något sätt ära mig för att jag är känd. Eller hela vår på något sätt kult runt idrottsstjärnor eller filmstjärnor eller något annat. Hela kändisbiten ligger ju här. Om vi pratar om vad kroppen begär, så är det ju hela njutningsbiten. Alla matlagningsprogram, alla reseprogram, allting av hur jag ska få njuta så mycket som möjligt. Och utifrån ha-begär, min girighet, är ju såklart all reklam vill få mig att köpa någonting. Men också väldigt mycket i vårt samhälle handlar om att köp det här. Och det finns ju också någon lockelse i att då blir det bra. Så att alla de här tre sakerna tänker jag finns konstant. Och då finns någonting som utmanar mig. Och som på något sätt hela tiden drar mig. Det är klart att jag vill ha. Det är klart att jag vill njuta. Och det är klart att jag vill att människor ska tycka bra om mig. Och applådera mig, så att säga. Jag hade en erfarenhet i somras. Mina svärföräldrar har en stuga nere på Hallandskusten. Och det ligger stranden där, får man också köra bil på. Vi gick ner på stranden en kväll för att se på solnedgång. Jag hade med oss lite picknick. Och då hade en tysk man ställt sin jättefina Porsche, en sportbil, där på stranden. Och han var nere och badade fötterna lite i havet. Och vi satt bakom hans bil. Som man gör med en fin sportbil, att man tittar lite sådär. Och så kommer tysken till oss. Han hade problem med sin mobiltelefon. Och vi kunde inte hjälpa honom. En tysk, eller inte en tysk mobiltelefon, men en mobiltelefon med tyska menyer var inte så lätt för någon av oss att hitta inställningar rätt. Så att vi kunde inte hjälpa honom, men vi pratade lite. Och någon av oss sa, men vilken fin bil du har. Och då sa han det. Ja, det är många som säger att jag har en fin bil. Ingen säger någonsin att jag är fin. Och det fick mig lite sådär att tänka. Och insåg att hans Porsche är ju precis det som vi strävar efter. Alltså ha-begäret. Ja, men absolut. Jag har ett ha-begär efter hans bil. Njutningen av att få köra omkring med en sån bil istället för min gamla Volvo. Jag kan föreställa mig hur det är på en landsväg i förhållande till min gamla traktor. Men också det här. Att få bli ärad, att människor får verkligen vända sig om på gatan eller får ge komplimanger för min bil. Alltså jag ser hur allt det där bara kommer ihop i hans bil. Och hans ord på något sätt av att det var inte riktigt det här. Det är inte det här som jag längtar efter, att folk ska ge mig komplimanger för min bil. Här är jag. Och det säger också någonting. Jag minns inte vad han heter, men jag minns vad han hade för bil. Här tänker jag att här finns en stor del av utmaningen till oss. Som på något sätt hindrar oss från att flytta tillbaks på vår trehjuling. Alltså att vi har som mål, snarare utifrån att vårt ha-begär, vår njutning och vår vilja att bli upphöjda ärad. Och att få makt. och inte att se det som andra med. Intressant med de här tre sakerna är att tittar man i första Mosebok när Eva och ormen pratas vid om kunskapens träd och frukterna, så är det tre saker som kommer fram. Det är att hon har ju de har ju alla andra frukter, alla andra träd, men hon vill ha det. Det har vi hjälpt. Hon åt av det och att det var gott. Njutning. Och löftet som ormen ger är att ni ska bli som Gud. Alltså ni ska bli upphöjda. Ni ska få makt. Så det är alla de här tre sakerna. Tittar vi i när Jesus, Lukas 4, när han frestas av djävulen. Han är ute i öknen. Han har fastat i 40 dagar. Då blev han hungrig. Det var roligt. Efter 40 dagar så blev han inte hungrig. Men då kommer djävulen till honom. Och så det första som det handlar om är är du inte, alltså, säg till den där stenen att bli bröd. Njutningen. Äta. Den andra biten handlar, eller sen handlar det om det här, djävulen säger, det här är alla riken på jorden. Om du tillber mig så ska du få alla de här rikena. Ha begäret. Då ska du få allt. Då ska du ha det. Och sen den tredje biten så säger han kasta dig ner från den här muren så kommer änglarna bära dig på sina händer. Alltså det här med att bli upphöjd där. Men vem utav oss skulle inte vilja ha änglar som bär på oss? Så vi kan se, men det finns fler exempel i Bibeln, men just de här tre sakerna är områden som på något sätt ligger så nära oss i vår natur och som riskerar att bli på något sätt målet och det vi strävar efter och inte någonting som Gud har gett oss efter honom. Frågan då är vad kan vi göra? Alltså vad är på något sätt botemedlet mot de här? För jag tror vi känner igen oss. Kanske någon av oss känner att men den där biten inte är vår. Men jag tror inte någon av oss inte känner en utmaning runt de här tre bitarna. Eller någon av dem. I första biten, i girighetsbiten, så måste ju lösningen vara, eller botemedlet vara, generositet. Alltså att hela tiden öva sig att ge. Och på något sätt utifrån mitt hjärta, att min bön och min längtan för mig, Jesus, gör mig mer generös. Och i det också på något sätt vad jag gör, så kommer ju det prägla mig. Jag hörde en gång en man som jag blev själv väldigt utmanad av det här. Han sa det att när jag och min fru gifte oss så sa vi att vi vill växa varje år. Vi vill växa i kärlek. Det är ju, tror jag, de flesta av oss känner igen oss i. Vi vill växa i ödmjukhet och vi vill växa i tålamod och allting. Men vi vill också växa i generositet, sa han. Och så sa han att vi började med att ge en viss procentsats av vår lön första året. Och sen inför varje år så ville vi öka den procentsatsen. Och han sa att vissa år var det jättejobbigt. Vi hade inga riktiga jobb och barnen var små och det var mycket utgifter. Men vi sa att vi vill växa varje år. Så att vi gav mer och mer i procent. Alltså det var inte bara på något sätt för att hantera min girighet. Någonting som jag upplevde. Det är väldigt så här, oj, det här är utmanande för mig. För min girighet, för allt jag vill ha, mitt havbegär. Den här andra biten med njutningen. Mycket tänker jag av njutningen där görs ju det fördolda. Alltså när den blir osund. Människor som har gömt en flaska vin och sen går dit när ingen ser dem. Eller en godispåse eller inom sexuella bitar. Att sitta uppe på nätterna vid datorn eller spela poker på nätet. Alltså att det är väldigt mycket av en dold sida, väldigt mycket av en hemlighet när njutningen blir osund. Så att på något sätt lösningen där måste väl vara att få leva med ett äkta liv och på något sätt ett öppet liv. Innan de här sakerna på något sätt växer och blir stora, så på något sätt blir en ärlighet och en öppenhet i dem. Och här borta, min längtan efter att på något sätt bli få makt, men också min längtan att bli upphöjd och ärad, måste ju lösningen vara ödmjukhet. Att hela tiden se, men hur kan jag få lyfta något annat? Hur kan jag få på något sätt lyfta något annat och själv ta ett steg tillbaka? Hur kan jag få odla det i mitt liv? för att inte de här bitarna ska få vara de centrala. En del av det här kan ju kännas väldigt, vad jobbigt. Jag kan se min girighet, men oj vad jobbigt. Och på något sätt, hur ska jag lyckas med det här? Och jag tror inte att det är en så här, nu ska du lyckas. Jag tror att precis som så mycket i vårt kristna liv så handlar det mer om att vi behöver ta emot. Alltså att det finns någonting i det, att men Jesus, jag vill. Kom nu och hjälp mig. Alltså på något sätt, jag vill inte att min girighet ska få driva mig. Kom och hjälp mig in i generositet. Kom och hjälp mig bort från det där. På något sätt, jag behöver ta emot mer av dig och dina prioriteringar, din blick, så att det där blir en naturlig del för mig. Och på samma sätt, men Jesus, jag vill inte att den här njutningen, jag vill inte det här som drar mig bort från dig, att det ska få kraft där. Men så kom på något sätt kom till mig och ge mig det jag behöver för att kunna stå emot, att det inte ska vara sin lockelse på något sätt. Kom med din heliga ande, med din kraft, din hjälpare. Och samma sak är det här att få bli upphöjd i ära, men kom med ödmjukhet. Jag vill bli mer ödmjuk. Hjälp mig. Det är bara du som kan förvandla mig på djupet. Men på något sätt, jag kommer med min viljeinriktning och på något sätt inbjuder Gud med sin kraft. Kom och gör ditt verk. De här tre bitarna tror jag kan verkligen ligga i fatet när vi vill flytta bak på tre. Sen tror jag det finns ytterligare en bit, och som handlar om min rädsla. Det handlar om min rädsla att tappa kontrollen. Vi har i vår kultur, alltså själv är bäste dräng eller ensam är stark. Alltså vi har mycket av att jag, det är bäst att på något sätt, ska det bli gjort så får jag göra det själv. Och samma sak här, att jag vill faktiskt ha kontroll över mitt liv. Jag vill styra. Och att det är därför det är att vi, klart att vi är rädda att få flytta bak och säga att ja, men Jesus, du får ta kontroll. En del av oss också är rädda för att vi är besvikna. Kanske besvikna på kyrkan eller människor i kyrkan. Och en del av oss är besvikna på Gud. Vi tycker inte att vi har blivit besvikna. Och på något sätt att nej, men aldrig att jag låter dig ta över styret, utan du får sitta bak på flaket, Gud. Det är din plats. Det är jag som styr. En del av oss tror jag också är rädda. Ja, men det finns en rädsla hos oss utifrån resten. Alltså, men en del av oss tror jag sitter och är rädd. Tänk om, får jag sitta kvar här om de omkring mig vet vem jag egentligen är? Vad jag egentligen har gjort? Eller vad jag egentligen gör? Alltså det finns en rädsla också gentemot varandra. Alltså på något sätt vi behöver hålla uppe en fasad. Det här att få dö bort är ingenting som attraherar oss, för att vi känner att men vi måste hålla uppe en fasad. Eller tänk om de vet hur vi egentligen har det hemma. Alltså väldigt mycket av de här rädslorna, tänker jag, gör att vi krampaktigt håller kvar. Och på något sätt är jag som håller. Jesus tar ju det här liknelsen om vetekornet. Du har ett vetekorn, men det du behöver göra är att du ska behöva låta det dö för att det ska kunna växa. Utmaningen är ju att det här vetekornet du har, det är ju någonting du har. Du har ju ett vetekorn. Och det är lätt för oss att när vi har någonting att vi krampaktigt håller fast vid det. Och det Jesus här kommer och säger är ju, nej, ni behöver på något sätt låta det dö. Ni behöver släppa det som du krampaktigt håller fast med. Och när du släpper det, då kan jag låta det växa. Och det kan bli mycket mer. Men då är det inte du som har kontroll över det. Du kan inte styra hur det växer och vad det blir av det. Men du kan på något sätt inte krampaktigt hålla fast vid det. Där finns ju en väldig på något sätt utmaning för oss. Ja, men hur blir jag av med den här krampaktigheten? Det som kanske är då min girighet, eller min längtan efter njutning, eller min längtan efter att behaga människor och få makt, eller min rädsla för allt möjligt. Alltså hur kan detta få på något sätt bara låta bli och falla i marken och dö? Ja, svaret måste ju vara på något sätt, ja, men Jesus, jag önskar, kom och hjälp. En människa som möter Jesus säger ju det här med jag tror, hjälp min otro. Alltså väldigt mycket, ja, men jag kommer lite, jag vill Jesus, men jag kan inte. Kom och hjälp mig. Och att det är det som får vara på något sätt en daglig bön. Ja, Jesus, idag när jag vaknar, så vill jag inte hamna på förarplatsen på min trehjul. Utan idag vill jag flytta bak. Jag vill att du hjälper mig med min girighet, min njutningsbit och alla mina rädslor och det här. Och att jag vill bli omtyckt och ärad av mig. Hjälp mig det. Och kommer din ande som din kraft och hjälpa dig. Sen säger inte Jesus det här för att han på något sätt är elak eller missunnsam. Utan som allt så säger han det för att han vet att det är det bästa för oss. Så att när i att få dö bort det han säger, den som hatar det här livet den har i den här världen, alltså den som på något sätt lägger ner det fullständigt, han kommer vinna det ett evigt liv. Och det handlar ju om att Jesus på något sätt vet att det finns en väldig befrielse i att få släppa. En befrielse att slippa sträva efter det som den här världen strävar efter, den här världen lockar oss till. Jesus säger en gång så här, men den som sonen sätter fri, han är verkligen fri. Alltså det är ju det han pratar om, alltså att det finns en enorm frihet. Men den friheten uppnås ju bara genom att flytta bak på vår lilla cykel. Från när jag styr, när det är Martin och hans ambitioner och drömmar, tills jag får flytta bak och det är Gud och hans verk. Om vi går tillbaka till när Jesus säger det här om vetekornets lag, så tänker jag att det finns ju tre saker där som han på något sätt pratar eller som han lär oss utifrån. Den första måste ju vara att vi är kallade till att dö. Alltså att dö bort från oss själva, bort från våra egna saker. Det är det som vetekornet som behöver hamna i jorden och dö. Den andra biten är ju att kallelsen i det är att vi behöver dö för att det ska kunna växa. Alltså Guds rike, det han vill göra i oss och genom oss och med oss. Att det finns en enorm växtkraft i det. Det är det han också säger. Och sen den tredje biten som han säger är ju det här att om inte vetekornet hamnar i jorden, då blir det ett ensamt frö. Alltså i det här så finns det en gemenskap. Men gemenskapen finns inte när vi på något sätt krampaktigt håller fast det. Håller fast vår fasad eller krampaktigt håller fast utifrån mina egna ambitioner och mål. Utan gemenskapen finns och kommer när vi var och en på något sätt får lägga ner. När vi var och en får på något sätt släppa, odla vår ödmjukhet och vår generositet och vår öppenhet och äkthet. Då på något sätt är de bitarna kommer. Också utifrån rädslorna. Men vad är det som driver bort rädsla? Vi brukar prata om att kärleken driver bort rädsla. Så att när jag är älskad, när jag får vara älskad, när jag upplever att jag är älskad, då försvinner också rädsla. Och om jag då är rädd för att min rädsla är att jag är besviken på Gud eller på kyrkan och på något sätt. Så att det är lätt att jag tar ett steg tillbaka. Men vägen dit behöver ju vara snarare tvärtom med Gud, jag behöver mer av din kärlek. Jag behöver möta mer av din kärlek för att min rädsla ska kunna få försvinna. Samma sak gentemot varandra. Min rädsla för att jag vågar inte berätta egentligen hur det är. Jag vågar egentligen inte riktigt vara ärlig för mina kristna vänner. Tänk om kärleken istället får komma in där. Tänk om vi kan odla en kultur där vi får öppna och kärleksfulla. Och att på något sätt, där blir det möjligt för mig att min rädsla får försvinna. För att summera så handlar det då att när Jesus pratar om att vetekornet behöver falla i marken och dö för att det ska kunna växa och för att det inte ska vara ett ensamt frö. Så tror jag det handlar då om vårt problem av att dö bort från oss själva, att låta det här Jesus vara här i våra. Och vägen dit går delvis för att vi säger, men Jesus, det här vill jag. Men också att vi behöver ta emot. Att det är han som kommer med kraften, det är han som kommer med. Men nu kommer jag och hjälper dig. Men på något sätt att han inte tvingar sig på, utan att det blir också någonting i oss. Men Jesus, kom och hjälp mig. Jag längtar åt det här. Du se mina utmaningar med min girighet. Kom och hjälp mig. Jag vill inte att det ska vara det som styr mig. Och också utifrån vår rädsla. Rädsla för varandra och för utifrån att bli besviken och övergiven. Och på något sätt att där behöver kärleken vara. Att vi behöver odla kärleken och längta och lära oss mer av Guds kärlek. För på något sätt den kärleken driver bort min rädsla. Och i på något sätt löftet så finns det en väldig frihet av att ha fått dö bort från mig själv och mina begär. Och det är en daglig omvändelse, en daglig grej att säga med Jesus, jag vill flytta bakom min lilla trygghet. Och att det finns då löfterna dels, jag menar att vi får dö bort från oss själva för att det ska växa. Och att det är först när vi kan plantera det lilla vi har som också det stora Gud har tänkt kan få växa till. Och i det så finns också gemenskap. Det är där som gemenskapen finns. När vi får tillsammans får lägga ner våra liv. Det är där på något sätt Guds gemenskap får frodas. Vi kan väl be tillsammans om just detta. Jesus, vi tackar dig för det du har gjort för oss. För nåden att få vara ditt barn. För det den öppna famn som du har att vi får komma in i gemenskap med dig. Sen är ju när du kallar oss till efterföljelse och till lärjungaskap så är det ofta att du är radikal i dina ord och att vi ska hata vårt liv här. Jesus, att vi ännu mer ska förstå vad du menar med det. Och på något sätt, vad är det i mitt liv som jag mer och mer behöver dö bort från? Och vad är det i det som inte alls på något sätt är fel eller galet? Hjälp oss här med den urskillningen. Ber också Jesus att du ska hjälpa oss var och en att få växa i ödmjukhet och vi får växa i generositet, men att vi också får växa i ärlighet och äkthet. Och att vi mitt i allt det här får låta din kärlek komma till oss. Berör oss ännu mer så att vår kärlek ska, kärleken från dig och från varandra, att den får också driva bort rädslor som vi har. Rädslor att inte duga eller att inte på något sätt få vara med. Och att i allt det här får vi på något sätt sänka vår gard och komma så öppna och sårbara till dig och till varandra och på något sätt få låta vårt vetekon dö. För att låta det som du vill ska få växa. Så ber vi Jesus att vi får vila i att det är du som det är ditt på något sätt, det är ditt verk och det är din ande som formar oss till Kristus likhet. Det är inte en kamp eller någonting som vi gör själva, utan det är du som formar upp du som gör det. Men be oss också, Jesus, som en villighet att låta dig forma oss ännu mer i de olika delarna. En villighet att också få ditt perspektiv och en villighet att få släppa taget om styret på vår lilla trehjul och flytta bakåt. Jesus, så lägger vi oss själva i dina händer. Ber om din fortsatta välsignelse och beskydd och ledning.